Du lyssnar på De sju dödssyndarna med prästen Jimmy Österbacka och redaktören Hanna Klingenberg. Behöver vi varnas för dödssynderna idag, och i så fall varför? Högmod, avund, vrede, lättja, girighet, frosseri, vällust.
Vi ska idag prata om girighet. Men jag tänkte Jimmy börja med att fråga om du någon gång har varit med om att mäta en liter glass med linjal för att alla barn ska få precis lika mycket.
Nej, det har jag nog faktiskt inte. Men jag förstår att du har erfarenhet av det här.
Ja, så många syskon och också många kusiner så har jag många gånger varit med om det. Att vi har haft ett glasspaket framför oss, en linjal. Mm. Och det har varit väldigt viktigt var millimetern ska gå för att ingen ska få en millimeter mera.
Okej, precis det.
Och jag tänker att det här kan handla om, för jag menar att den här ena millimetern som någon annan kanske fick mera då, så kan ju inte smaka bättre.
Ja, det är intressant.
Hur vill du analysera mig och mina kusiner? Ja,
det är liksom, man kan ju fundera där. Vi brukar ju ibland prata om det här med behov och begär. Mm. Och det där är ju bara intressant liksom, om man tänker på den där. Vi har ju ibland den här tanken om att rättvisa handlar ju om att alla får exakt lika mycket, va?
Mm.
Men ett annat sätt att förstå rättvisa kan ju också handla om, vet du, att alla får det som man djupast sett behöver. Och då kan man ha olika slags behov. Att vissa kanske har behov av en mindre glassbit och andra behov av en större.
Det handlar om revir det här.
Mm. Om makt. Det är ju nästan en kliché också det där att det är girigheten som styr världen. Det är som så självklart att det handlar om makt och pengar hör ihop. Och pengar ger ju möjlighet.
Men jag läste också någonstans att girighet är en del av mänsklighetens barndomstillstånd. Så med tanke på det här glasscenario så skulle det faktiskt stämma in.
Mm.
Och sen ett annat barndomsexempel är ju när ett barn sitter i sandlådan med sin spade.
Mm.
Och det blir stor grej för att ett annat barn vill ha den här spaden.
Mm.
Och sen när barnet verkligen, det här andra barnet verkligen får spaden, så det är den plötsligt totalt ointressant. Att vill vi ha det så länge någon annan har det.
Det är som själva jakten som är grejen. Det är det spännande. Då känner man sig levande kanske på något sätt. Att man är ute efter någonting. Man har ett uppdrag, ett mål att uppnå någonting.
Och då kan man fundera att handla girighet om att vilja ha någonting som andra har.
Mm.
Men egentligen är det inte min uppfattning. För min uppfattning är att girighet är på något vis att hålla kvar vid det lilla man har.
Okej, du tänker inte att girighet är längtan efter mer?
Ja, eller får man mer så ska det vara som inom mina gränser och ingen annan ska komma in på mitt revir.
Ja, då är det mitt. Alltså.
Det är mitt.
Det är mitt, ja. Ja, precis. Ja, om man går till Evagrios då, som vi brukar göra i den här podden, så där framträder ju girighet som någonting då som inte handlar om att det handlar inte om att ha tillräckligt. Det liksom, vi har våra behov som vi har pratat om, men girighet handlar då liksom en längtan efter att vilja ha mer än man faktiskt behöver.
Mm.
Och då uppstår liksom girigheten som en last då, när den girige börjar bära inom sig inte bara sina egodelar och som är som hans då, eller hennes, utan också alla de saker som man ännu inte har skaffat. Så man liksom blir fylld av liksom alla de där föremålen som man ännu saknar, som man ska ha, de här materiella egodelarna då. Och då när man liksom bär på allt det här då, så är det lätt enligt Vagrus att drabbas av vrede och missmod och bitterhet och misstänksamhet. Att här porträtteras ju girigheten som en typ av brist på tillit och tro. Och en rädsla kanske djupast sett för att bli beroende helt enkelt. Hjälplös, tom, utanför. Att inte ha. Man liksom vill ha sitt på det torra. Liksom. Man vill ha.
Hej,
man är chic. Liksom, sådär.
Mm. Det är också något märkligt med det här att många är ju rätt stolta över sin girighet. Att jag tycker att vi gärna pratar om att vi är ekonomiska, vi är sparsamma, vi handlar allt på second hand, vi köper bara på rea, vi pensionssparar. Att varför är den här girigheten en dödssynd och inte slösaktigheten, för den skryter ju ingen om.
Att man slösar, nej. Men kanske förknippar vi ändå slösaktighet med en sorts ansvarslöshet. Elizabeth Oldfield, en poddare och författare som har skrivit den här boken Fully Alive, så hon noterar alltså att i hela Bibeln så finns det omkring 500 verser som handlar om bön och över 2000 som handlar om pengar, alltså vilken plats pengarna har i våra liv. Men jag skrev nyligen hade en predikan om det här, där jag funderade lite på det här med rikedom överlag. Det var i samband med en söndag som handlade om det dubbla kärleksbudet.
Mm.
Kan du det dubbla kärleksbudet?
Oj.
Det är lite så här.
Vänta, på samma sätt som
husförhör här nu.
Ja. Jag får sätta mig i skampålen efter det.
Du ska älska Herren.
Din Gud.
Ja. Ja, och som är hela din kraft, med hela din själ, ditt förstånd.
Stånd, ja.
Och din
själ.
Din nästa som dig själv.
Ja, din nästa som, okej.
Ja, så du vet.
Riktning.
Ja, nej, men i en predikan om, det var en söndag här som handlade om det dubbla kärleksbudet. Och där har Paulus en episteltext för den söndagen där han säger att genom Kristus Jesus så har vi blivit rika på allt. Allt slags tal och all slags kunskap. Och då funderar jag liksom på att på vilka sätt handlar det om att vi har blivit rika på allt genom tron på Kristus. Och vi har ju pratat lite om i den här podden om den här klassiska insikten som handlar om att den här mänskliga karaktären, alltså summan av en persons egenskaper, moraliska värderingar och moraliska styrka, så formas i huvudsak genom både de begär som man odlar inom sig själv eller de begär som man avvisar, endera medvetet eller omedvetet. Så har ju det här varit som ett återkommande tema då. Och det här kan man ju säga att gäller då, som vi ibland har pratat om, på både en kollektiv nivå och en individuell nivå, att det här gäller såväl hela samhällen som kulturer som enskilda själar. Alltså vi formas väldigt mycket av det som vi längtar efter, som vi har som mål.
Mm.
Och de flesta folk och traditioner som har nått en grad av andlig visdom så brukar ofta inse det här också. Och då har man också efter en viss nivå av insikt ofta lärt sig att vara försiktiga med den här slags aptiten som finns i människan, som aldrig riktigt kan mättas. Mm. Vi har ju som alltid den här längtan efter mer, visst. Att oj, jag ska ännu få den här saken, jag ska ännu få den här saken. Man är aldrig riktigt nöjd. Och vi lever ju i den här uppmärksamhetsekonomin, den här liksom, du vet liksom, vi ska alltid träna sig att sakna någonting. Det finns ännu någon bok jag borde beställa, eller jag har ju liksom många legolådor i mitt flöde.
Och tillväxt, ekonomin är bara en evig tillväxt.
Det ska liksom vara mer hela tiden då, ja. Och man har lärt sig att vara försiktig då i vissa kulturer och traditioner med den här aptiten då, eftersom man har märkt att den här aptiten ställer människor oftast mot varandra i konkurrens om en besittning av ett begränsat antal resurser. En begränsat antal spadar i sandlådan. Och nu är det ju så då att vi vet att män och kvinnor i alla tider så har ju strävat efter makt och rikedom, heder och privilegier och tillfredsställelser och så vidare. Men det är också många som har gjort den här insikten att kampen aldrig upphör, jakten aldrig slutar, att tillfredsställelsen aldrig uppnås. Och att ägna ett liv helt liksom åt sådana här strävanden så blir rent av till sist kallt och torrt. Och om inte förr så kommer åtminstone döden då att göra allt som den här världsliga ambitionen kan uppnå till en sorts absurditet. Och det här är ju, det finns ju en bok i Gamla testamentet som heter Predikaren, som har liksom det här nästan som en refräng i sig. Han säger att jag såg att all strävan och all framgång bottnar i den enes avund mot den andra, och även detta är tomhet, ja, ett jagande efter vind. Mm. Och då är som tanken då att den här världsliga, den här själviska aptiten efter mer, det som handlar om mig och min och mitt, vare sig den här då uppfylls eller motverkas, så fortsätter den bara att fördjupas. Och oavsett om det går bra eller dåligt så är man som fast liksom ofta i det här med längtan efter mer, den här omättliga önskan att vilja ha mer och mer. Så det kan göra både det här tillståndet av att ha allt man vill ha, som det här tillståndet att inte ha någonting alls förödande för själen. Då är det då den här insikten som ligger i hjärtat i profeterna, deras budskap i Gamla testamentet, hos predikaren, i vishetslitteraturen i Bibeln, finns liksom också hos Jesus. Att vid en viss punkt så blir ett folk, oavsett om det är tidigt i utvecklingen eller först sent i civiliserade eller dekadenta skymningen, kapabelt i en sån här andlig utmattning. Den här insikten om att aptiten efter mer och mer blir ett slags fängelse, en plåga rent av, eller som predikaren säger, ett jagande efter vind. Men när då den här insikten drabbar, när det här uppvaknande inträffar, att man aldrig blir nöjd, då öppnas också en ny möjlighet till nyorientering. Och det är liksom möjligheten att börja kunna skilja mellan en längtan efter mer och en längtan efter allt.
Okej, okay, längtan efter allt är Gud. Det,
ja, exakt. Ja, precis. Du ser vad det här går. Det är ju ändå det dubbla kärleksbygget.
Det är husförhör på gången.
Exakt, du kommer med de här rätta svaren. Ja. Det är bra. Ja. Och det här tänkte jag liksom, blev för mig när jag funderade, är det möjligtvis här som en nyckel till Paulus ord då, om att genom Kristus Jesus så har ni blivit rika på allt. Alltså längtan efter allt, längtan efter Gud, betyder då inte en hunger efter allt i någon sån här förvärvande och självisk mening, utan det innebär en längtan efter att helt och hållet befrias från den här själviska aptitens slaveri som sätter personer mot varandra, som aldrig tillåter någon sabbat, någon fred eller vila och liksom god samexistens. Och det här fick ju sen sin förlängning i klostren, där vi sen möter då Evagrios och de här som munkarna som vill leva ett liv i enkelhet inriktat på just det dubbla kärleksbudet.
Girighet så associerar man ju som främst med pengar.
Mm.
Och på den här terrassen i Dantes, den gudomliga komedin, så går de straffade omkring med ansikten mot marken. De är bundna och ber. Ångrar de att de har varit sparsamma, eller vad handlar det om?
Ja, det är intressant. Jag funderar lite på det där också. Man möter ju också giribukarna i helvetet i den första boken i Dantes Inferno då. Det här är ju hämtat från Purgatorio på Skärselsberget. Och där liksom funderar ju Dante att kommer han att känna igen de här giriga nu då, när de kommer till den cirkeln och så. Men han känner inte igen dem. Att för så kallsinnigt de betedde sig i livet, så känner ingen igen dem när de här går. Och då liksom verkar det antyda att girigheten på något sätt så gör människan opersonlig. Alla särdrag bleknar. Alltså den som har använt sin rikedom, alltså den som har skaffat rikedom då, så har inte använt den till någonting. Man har bara som samlat på hög. Man har inte liksom fått någon betydelse eller gjort något avtryck i någon människors liv, utan det har bara handlat om en själv.
Men i komiken finns ju hur mycket exempel som helst på giriga gubbar, som Ove Sundström och sådana. Mm.
Ja, vill du berätta lite mer om sånt?
Nej, men jag får bara det inte att gå ihop, för att det känns ju väldigt personlighetsfyllt, tycker jag.
Ja, Dantes insikt verkar ju vara liksom att girigheten är det som gör oss tråkiga.
Ja.
På något sätt, för att vi liksom, när allting bara handlar om pengar, så försvinner liksom alla de här skillnaderna som gör livet intressant och vackert.
Mm.
Ja.
Kanske i verkligheten. Ove Sundström är ju inte en verklig person.
Nej, precis. Joakim von Anka är ju, men han tycker ju mer om pengar i sig. Så där. Det är som speciella, det är den där ena mynten han har också som är viktigt för honom. Det är hans första krona eller vad är det?
Och Har du själv någon upplevelse av girighet som har chockat dig? Att ha blivit utsatt för girighet?
Nej, inte vad jag kommer på. Det som är på något sätt som märker att jag känner en växande olust över är väl kanske det här som jag pratar mycket om för tillfället med mina kompisar om är vad internet håller på att bli till för någonting.
Mm.
Och liksom då tänker jag på den här övervakningskapitalismen där liksom det samlas in data om oss hela tiden för att det ska kunna riktas liksom reklam mot oss och vi går med på det här på något sätt. Och det finns ju en Harvard-professor, Shoshana Zuboff, som har skrivit den här läsvärda boken Övervakningskapitalismen.
Den är
läsvärd. Och jag tycker det är bra överlag att det förs liksom diskussioner allt mer om vad det här scrollande och det här internetanvändningen gör med oss. För jag har förstått också att det liksom ligger lite också i de här techbolagens intressen att det finns mycket skräp på internet så att vi ska liksom just bli distraherade och dumma och inte tänka på de här sakerna.
Mm.
För det känns ju ibland som att internet har blivit en sån kloak med allt möjligt jämfört med hur jag upplevde det som bara som tonåring.
Ja, alltså i Lyftarens guide till galaxen så sägs ju att presidentens uppgift är att hålla uppmärksamheten borta från makten. Och där
ja,
är vi ju nu.
Ja, men lite där, lite så. Det är ju väldigt talande då vi pratar också om en uppmärksamhetsekonomi och de sakerna.
Men jag har själv varit med om jag började tänka på en situation när jag var jätteung.
Mm.
Och fattig, hade åkt till Sinai, jag hade bara 100 mark och jag och en kompis gick genom hela Sinai och det kom inga bilar och plötsligt kom en buss som var jättefin, som en turistbuss. Så lyftade vi och busschauffören var till det att jag kan nog ta emot er men jag måste ju fråga mina passagerare. Och man såg att han frågade de här passagerarna och alla bara som låg och skakade på huvudet att det här tar vi inte emot. Alltså det kändes så girigt.
Mm.
Alltså de hade den där platsen och de kunde inte plocka med två fattiga vildsna personer i öknen.
Nej, precis. Ja.
Ja, där har jag varit i öknen som är vagrus också.
Ja, du har haft din ökenvandring.
Men att det här, på tal om vagrus då, att vad hände med honom i öknen när han tampades med girighetens demon?
Ja, nej, men han säger ju så här säger han i en översättning då av de här 8 tankarna som då handlar om det här. Att säga, en munk med många egodelar är som en tungt lastad båt som lätt sjunker i stormen. Precis som ett läckande fartyg sjunker djupare för varje våg så drunknar en person med många egodelar under alla bekymmer. Men en munk som är fri från egodelar är som en högt flygande örn som dyker ner efter mat när helst den behöver det.
Ja, där börjar jag igen fundera på det här. När min bild av girighet är att man håller fast vid det man har även om det är det lilla.
Mm.
Och ska man roffa åt sig mer så går vi in på frosseri.
Ja, men jag tänker ju väl på något sätt så är de ju lite släkt med varandra ändå. Och speciellt om jag förstår Evagrios pedagogik rätt så hör ju liksom girigheten nu då till den kategori som man kallar för kroppens lidelser. Och det är ju lite dit vi är på väg nu. Alltså vi har hos anden så finns ju liksom hos Evagrios de lidelser, de onda tankarna handlar främst om högmod och fåfänga.
Mm.
Och sen har vi pratat lite om själens lidelser som är väldigt om mycket det här med det sociala. Där finns ju vreden, eller ilskan. Där finns avundsjukan. Det finns också det här med lättjan, tomheten, bedrövelsen och så där. Men så har vi i kroppen då girigheten, det rör det här materiella. Och så är det frosseriet och så lustan, vällusten, otyglad sexualitet. Och här är ju då askesen, som de säger, övningen, fastan. Liksom just i att man avstår och där genom att avstå så kan man vinna ett mått av inre frihet som håller de här tankarna liksom på distans.
Mm.
Så man vinner ett mått av frihet gentemot dem. Så det blir ju liksom då för mig då när jag mitt flöde på telefonen ser att nu hade kommit upp en jättedyr legolåda. Så jag har mycket riktad marknadsföring Lego så där i min telefon, kan jag säga. Och då måste jag alltid öva det där och tänka liksom att ja, men behöver jag verkligen lägga så här många hundringar på den här? Behöver jag verkligen ha så här mycket Lego? Det är ju en väldigt fin hobby, men blir ju aldrig slut på den heller.
Jag har nästan haft tvärtom. Jag hade en period där jag bara sålde på loppis och sålde på loppis. Så det var som att jag nästan sålde allt, för att jag hade en sådan nästan tvångskänsla av att vi vill bli av med alla mina saker.
Okej.
Okay. Mm. Och så ska jag sen skriva en artikel om en gravgård.
Mm.
Och så minns jag att det stod där framför en minneslund. Och så var jag såhär att oj vad skönt att inte ens behöva ha en gravsten. Och då kändes det så här som att vad är det jag håller på med egentligen? Att det här är ju sådär total lust att bli av med alla sina saker.
Ja, men enligt munkarna i öknen, du har ju varit där i öknen,
ja.
Så de menar ju att det finns en frihet i det där, att få släppa taget om saker och ting. Alltså ja. Att det inte behöver vara det där käppet som sjunker, utan du får just vara den där örnen som egentligen bara då flyger ner, som jag vågar säga, och du får det där du behöver. Men man samlar ju på sig många saker. Det vet ju alla som hamnar att flytta, att det är ju otroligt vad vi samlar på oss grejer. Det berättas ju om alltså det första kapitlet i Antonios liv. Vi pratar om Antonios.
Inte vad jag kommer ihåg.
Han är ju en förgrundsgestalt när det gäller då den monastiska rörelsen, de tidiga klosterrörelserna i Egypten. Så i första kapitlet i boken om hans liv, som är skrivet av biskop Athanasios av Alexandria i Egypten då, så där berättas ju då att Antonios får ju ärva liksom en stor familjegård av, och det är därför att hans föräldrar dör. Så det är han och hans syster då som han har, och han har ansvar över systern och den här gården, och där är det många som pliktar, och den här rikedomen tynger honom. Men så går han in i kyrkan och så hör han då det här evangeliet läsas när Jesus pratar med den rike unge mannen: gå och sälj allt du äger och kom sen och följ mig. Mm. Och då drabbar de här orden honom. Så i sin glädje går han ut och säljer allt för att liksom följa Jesus. Liksom det där. Och så berättas det om. Och det är ju ett exempel också på hur gudstjänsten kan bli liksom den här högtiden. Det här sammanhanget som talar in i vårt liksom vardagliga liv och, liksom, och nyorienterar oss på olika sätt. Liksom att gå så i frid och tjäna Herren med glädje. Och det blir som en ny inriktning. Det blir väldigt påtagligt, radikalt med Antonios då han säljer gården och han drar sig ut i öknen och börjar att tampas likt Evagrios med de här olika tankarna, men vinner ett mått av inre frid och frihet.
Alltså till och med äktenskapet skulle man kunna tolka som girighet. Jag äger dig.
Ja, just det. Ja.
Att du är min. Man kan ju också riskera att trampa på någonting jättehärligt om man börjar misstänka riktig kärlek för girighet.
Mm.
Men alltså sådana som talar för öppna förhållanden och så här, så kan det vara som en kamp mot just girigheten.
Mm. Alltså jag tänker väl att ja, äktenskap kan se väldigt olika ut, men jag tänker att där också det konkret, alltså det finns ju, det var någon som sa så där, det här är ganska bra också, att om man bara säger så här öppet, jag älskar, betyder det egentligen ingenting, det är bara så där fritt liksom så där någonting. Men om man säger så här att jag älskar dig, att det finns en adress, en person, då liksom blir det en ram som är viktig att ha i livet. Och jag tänker liksom att vi längtar väl vi människor efter just den här rymden vi har pratat om att längta efter mer, kanske också att längta efter allt, men för att liksom kunna som få den där rymden så att det fungerar för oss och inte bara spretar, så kan vi behöva den här, då behöver vi den här begränsningen, den här ramen för våra liv också.
Ja, men just om man pratar om dödssynderna som dödssynder just därför att de öppnar portar till värre saker, så då kan det ju faktiskt på riktigt också gälla äktenskapet. Att man börjar äga varandra på ett destruktivt sätt.
Jo, alltså det finns ju, äktenskap är ju inte lätt. Och det där, det handlar ju liksom om att lära sig älska och också att stå ut med den andres annanhet och liksom det där, dö bort från sig själv och sin egoism och sådär. Men om äktenskapet inte liksom får mogna då, om det blir liksom så här omoget och det blir mycket kontrollbehov liksom och sånt, så då tror jag det kan bli ganska, ganska illa.
Mm.
Frihet och kärlek hör ju ihop också.
När tänker du att den girige är nöjd?
Nej, men den girige blir ju inte nöjd. Det är väl det som är grejen. Att man...
Men om vi ser på dödssyndarna som egenskaper som vi alla bär på, betyder det att vi aldrig är nöjda då?
Ja, det är liksom väldigt... Vilken vinkel man tar det också. På något sätt så finns väl alltid... Också då vi pratar om att längta efter Gud, så finns ju alltid längtan efter mer. Gud är alltid mer och större. Och Gregorius av Nyssa verkar ju ha liksom en 300-tals kyrkofader också. Så han verkar då beskriva liksom livet efter detta som ett sådant ständigt liksom fortsatt växande evigheten efter mot Gud som alltid är större.
Men det kan väl inte tolkas som girighet att längta dit?
Nej, alltså för att lite kom tillbaka liksom till det där som jag hade min predikan om, alltså det är som en skillnad, det där liksom längtan efter mer och längtan efter allt.
Mm, ja, precis. Exakt. Mm.
Så det är väl lite där jag tänker. Att, men den där ramen igen är viktig i det här, för att liksom göra skillnaden mellan längtan efter mer och längtan efter allt. Så den här frivilliga begränsningen, alltså det, alltså våga dra gränser för sitt liv och öva sig att avstå, som är ju liksom hur man liksom håller motstånd mot de här girighetens demoner, att man övar just tacksamhet och generositet. Och en av mina lärare då, Patrik Hagman, teologen, han skriver här i sin bok om sann gemenskap, ja, han skriver ett kapitel om girighet så här att kanske den mer radikala betydelsen av tanken på girighet som dödssynd är det avgörande är hur vi använder de pengar som vi har. Och då föreslår han ett alternativ att, som kunde vara gott, att vi använder våra pengar på ett sätt som radikalt kan knyta oss an till konkreta föremål, konkreta platser, konkreta människor, den här ramen då igen, så att dessa på allvar blir viktiga för oss. Att inte för de osynliga värden som det kan ge oss som inflytande, status eller njutning eller nöje, utan just som uttryck för den mångfald som skapade ting vår värdefull av då. Och han menar att en sån här syn på pengar då ska kunna leda till att vi köper egentligen väldigt lite, för man kan ju inte knyta an till allt för många föremål på en gång. Och det skulle vara smärtsamt att byta ut något som har blivit gammalt och slitet. Det är liksom den här tanken att liksom kunna leva med, det här utmanar mig jättemycket, att liksom bara ha 25 böcker som man verkligen lever med istället för 2500 som exempel här. För han menar då att det här ska också kunna visa sig, alltså med det här att de flesta av oss egentligen har betydligt mer pengar än vad vi verkligen behöver. Och det ska vara pengar då som vi bäst kan använda för att ge till någon som behöver den bättre. Och kristendomen har då alltid hävdat att också tiggare är Guds sändebud till oss bekväma. Jesus säger också att de fattiga har ni alltid bland er.
På tal om generositet då, som är motsvarigheten till dödssynden, girighet, dygden, generositet.
Mm.
Har du någon idé om hur man kan vara generös mot andra utan att som tömma sig själv? Till exempel om man börjar vara jättegenerös till en väldigt girig människa. Är generositeten då som fortfarande en dygd, eller blir det en självutplåning sådär som många mystiker eftersträvar?
Ja, man får ju gå till sig själv liksom i hur man upplever det. Att, men om jag tänker kollekt, är ju en tanke med kollekten är ju att vi ger av vårt överflöd till det som ännu inte har fått vad de behöver.
Mm.
Och om vi går tillbaka till min lärare då, så han menar liksom att just det här sättet som han föreslår att förhålla sig till pengar där det finns till för vårt liv just nu snarare än för att ge oss en framtid, så kan också innebära att man blir någonting av en lite mer udda typ. Alltså man får lite typ av personlighet. Mm. För att knyta an till Dante igen. Och på det sättet så ska man också bli ännu ett uttryck för den här skapande gudens storhet och skapelsens mångfald, istället för att bli helt så här opersonlig.
Så personligheten kommer med generositeten och inte med girigheten?
Ja, jag tänker så. Att det där, och just vilka områden vi blir generösa på, var vi visar liksom att vi engagerar oss och sånt. Och där blir vi ju personliga.
Ja. Vi har ju tidigare pratat om alla de här dödssynderna och dygderna på både individuell och kollektiv nivå.
Mm.
Jag tänker att skattesystemet finns ju lite för att vi ska kunna ge till människor som vi i princip inte bryr oss om. Så behöver vi sätta vår generositet i sådana här system för att få den att fungera.
Mycket handlar ju också det här som vi kommer tillbaka till då vi funderar på det här, våra begär och våra behov och vår längtan. Att mycket är också en fråga att vilken sorts människa vill jag vara? Det kanske är också någonting så där som jag tror man behöver komma tillbaka till för sin egen reflektion hela tiden. Kanske inte alltid så mycket att vad exakt ska jag göra, utan först också tänka att vem vill jag vara? Att liksom om man börjar i den änden, då kanske man i sin personliga situation kan få en liten karta också för att reflektera över hur man vill. Men liksom på ett samhällsnivå, jag tyckte det var en ganska intressant kommentar just av hon har tidigare nämnda Elizabeth Oldfield. De pratar liksom om girighet liksom som det tar platsen av Gud i ens liv, alltså pengarna. Och man tänker liksom att framtiden finns liksom, att jag har mitt på det torra och sådär, och att jag skaffar mig prylar nästan som för att mota min dödsångest och liksom att jag hittar liv att skaffa mig saker. Så har hon sagt så här att, jag vet inte vad jag tänkt på dig när jag läste det här citatet. Hon skriver så här: "On my blackest days I find bitter humor in the idea that our flight from death into possessions is in fact literally killing us."
Okej.
Du kände igen dig där?
Någon har lite mörk
humor.
Ja.
Men hennes poäng är där alltså då att det är så här mörk humor i det här, själva tanken på liksom att vi flyr från döden genom att skaffa oss en massa, vet du, resurser, extra prylar som tär på jordklotet och som har ihjäl oss då. Så det är
en annan typ av ekologisk cykel.
Mm.
Du har ju pratat en hel del om att nyheterna skulle se helt annorlunda ut om de byggde på dygderna.
Ja, men det skulle ju väl.
Ja, absolut. Och hur tänker du dig att nyheterna i ett generöst samhälle ska se ut?
Tänk om vi skulle börja liksom med att tolka varandra mer generöst. Nej, men det är ju på ett annat sätt. Alltså vad ska ett generöst samhälle vara? Jag tänker att det kunde vara ett samhälle där vi bryr oss om varandra.
Ja, att man lyfter fram helt enkelt som mera berättelser om där folk bryr sig om varandra, för det finns överallt.
Det händer ju också. Och det är ju liksom i våra vardagliga omständigheter där vi har möjlighet att påverka. Alltså hur förhåller jag mig till mina grannar? Hur ser liksom mina relationer ut där med dem? Och vad är liksom, vad präglar min attityd och vår kommunikation? Och har vi tid att lyssna på varandra, se varandra, hjälpa varandra? Tar vi del av varandras liv på olika sätt? Behöver vi varandra?
Kan man vara girig och glad?
Det verkar inte vara så enligt de här tidiga fäderna. För girigheten följs nog där också av misstänksamhet, vrede, bitterhet och sådana saker. Så jag tror inte en varaktig sund glädje, inte en långsiktig glädje. Det kanske är frågan om i så fall.
Mm.
Men tacksamhet och generositet, det tänker jag är ju väl förknippat med glädje.
Nästa gång ska vi prata om frosseri. Vad frossar du i senast?
Vad jag frossar i senast? Jag vet inte, men just nu tänker jag faktiskt på en pizza med bearnaisesås. Okay. Börjar vara lite hungrig.
Okej.
Du har lyssnat på De sju dödssyndarna med Jimmy Österbacka och Hanna Klingenberg. Ansvarig producent är jag, Lukas Snellman.